Hockeypuls goes fredagspuls kan man väl säga. För jag och Marcus Bäckström sitter och spelar in det här fredag förmiddag. Gör oss redo för helgen och känner oss på rätt bra humör, Bäckis, va?
Ja, det gör man varje fredag. Som man visar det som någon slags...
Jag trodde du skulle säga att du är på bra humör varenda gång jag ringer, men...
Ja, det är jag också. Ja. Absolut.
Det är ju Leksands IF vi ska prata om den här gången, eller hur?
Det säger så. Mm.
Hör du? Nu, vänta. Hör du tystnaden?
Ja, det gör jag.
Ja. I en månads tid så har det i princip varit tyst runt Leksands IF. Det är man inte direkt van vid.
Nej. Det är en speciell situation, minst sagt. Det får man nog säga.
Vad gör du för tolkning av det då?
Jag tror att det är väl lite grann situationen som alla i lag har hamnat i. Om man ska vara ärlig så har det väl inte hänt så mycket kring någon klubb. Sen tror jag också att det som har varit nu i efterdyningarna från säsongen har nog tagit ganska, eller väldigt mycket kraft från alla möjliga. Så att jag tror att det har nog varit en ambition bland de styrande i föreningen också att vi tar det lite lugnt nu och kan behöva lite tid att slicka såren och fundera på hur vi går vidare på alla möjliga sätt. Så att det är nog också ganska medvetet.
Sen kanske en naturlig effekt också efter de här två månaderna som man kanske ska rubricera som kaotiska. Jag tänker från början av mars till slutet av april. Ska jag gå igenom tidslinjen? Tycker du att jag ska göra det för lyssnarna, Bäckis?
Ja, men gör det.
Ja, men det börjar ju egentligen turbulensen i början av mars när säsongen ställs in på grund av coronaviruset. Det är många arga blickar som riktas mot Dalarna, för de flesta anser ju att Leksand har fått ett frikort till SHL nästa säsong eftersom att de slipper kvala sig kvar i högsta serien tillsammans med Oskarshamn. Sen går ett tag och Sportbladet publicerar några veckor efter att säsongen har avslutats att det är en maktkamp som pågår i Leksands IF där Thomas Jomar Johansson står på ena sidan och delar av styrelsen på andra, och där föremål för diskussion är om Ulf Samuelsson är rätt man för tränaruppdraget eller inte. Nu vet vi att det inte blev så, men vi är inte riktigt där än i tidslinjen, utan det händer ju en hel del efter det där också. Tjomme gästar Hockeybulls podd och pratar dels om det här och om krafter runt om i föreningen. Det kan ni lyssna på i avsnittet med honom från mars också. Kort efter det här så går ju Roger Melin ut i en intervju med DT och Hockeypuls. Han har väl gått ut i sin vebod, hittat en rätt slö motorsåg tror jag, och rest i Dalarna och sen kapat i allt och alla och hittat en del spelare som han tycker var misslyckade under förra säsongen. Och framförallt Spencer Abbott som han kapade både armar och ben av. Sen fortsätter turbulensen, eller det kaotiska om man ska säga så, med att Leksand bestämmer sig för att hitta en tränare i Hockeyallsvenskan, och det är inte vem som helst och det är inte vilken klubb som helst heller de riktar sig mot, utan det är Modo och det är Björn Hellqvist, och den soppan kan ni väl. Det slutar i alla fall med att Hellqvist brokar sig bort, Tjomme kastar över bollen på Modo, och det slutar som alla förutspådde med att Hellqvist till slut blir blåvit tränare. Och det var 30 april. Och efter det har det varit tyst. Och det är bara ett nyförvärv som har presenterats. Otto Pajanen. Var det där en rätt OK tidslinje? Eller är det någonting jag missar här?
Nej. Det kändes som att det var i stora drag så var det nog. Det var nog så det var.
Men det känns som att jag höll en monolog på 4 minuter där också. Det har hänt en hel del.
Ja, det har det gjort. Och ändå så är det lite roligt när vissa Leksandssupportrar säger och tycker att det har varit skönt att det har varit så lugnt. Och det säger väl kanske ganska mycket om Leksands IF som förening. Och speciellt efter såna här säsonger så det brukar se ut ungefär så här. Det är lite maktkamper och lite en det ena än det andra. Så att, det är fullt normalt skulle jag säga.
Men den stora snackisen är ju ändå Björn Hellqvist, och jag tycker inte att vi behöver gå tillbaka till det som har varit och nysta i det allt för mycket, även om det ska nämnas såklart. Men vad är din tanke, din reaktion på att det är just Hellqvist som kommer att leda det här laget nästa år?
I grunden så tycker väl jag att, och sett till hur Björn har jobbat tidigare, att i skedet som föreningen är i, så är det är en bra rekrytering. Sen igen så, vi pratade om lugn och ro. Man kanske inte ja, går den vägen om man vill ha lugn och ro, utan någonstans så tycker jag att föreningen skapade lite onödigt brus runt omkring det här. Sen ska man ha med sig också att det säger en ganska mycket om hur det ser ut på tränarmarknaden idag. Det finns inte så jättemånga namn, och att man då tvingas gå efter en tränare som har kontrakt är väl inte jättekonstigt. Sen föll sig brickorna nu lite oturligt för alla parter, att Björn Hellqvist hade signat för Modo, och allt det där kan vi ju redan. Men igen, jag tror rent kompetensmässigt så tror jag att Björn kommer att göra ett väldigt bra jobb med Leksand. Han är minutiös i detaljer, väldigt noga, och jag tror att det är precis det som den här föreningen behöver just nu. Sen som sagt, om man tittar på det, vad Björn Hellqvist har gjort, och där handlar det väl om liksom, han har inte vunnit någonting så tillvida. Han har tagit upp Malmö och gjort ett bra jobb i Oskarshamn och ett okej jobb i Modo också. Så, men det är ju liksom, det är upp till bevis för Björn Hellqvist också att ta sig an Leksand nu.
Ja, men just där, Becky, så kanske det inte handlar om att Leksands IF ska vinna saker här nu, utan just det du sa, skeendet Leksand är i, det är en etableringsfas, och där har jag svårt att se bättre tränare än just Björn Hellqvist, med tanke på den historik han har och det han har uträttat i tidigare klubbar som har varit i typ samma sits som Leksand har varit i, kanske inte just i SHL då, men i andra ligor.
Exakt, och du säger det, det är inte SHL. Det är väl kanske framförallt det som jag... han höll Modo, eller Malmö kvar. Och det är väl lite grann där han startar med Leksand också. Men över tid så han har inte gjort det över flera säsonger. Men visst, och det, jag tror det är ett bra namn i just det här skeendet. Så är det.
Fredrik Hallberg vet vi ju också ser på ishockey på samma sätt som Björn Hellqvist, och det ska bli väldigt spännande att se hur Håkan Åhlund klarar sig utan Hallberg, för det är ju Hallberg som har beskrivits som masterminder och kommit till det taktiska spelet, och att han också har varit väldigt bekväm med att stå på sidan av strålkastarljuset och verkat lite i skuggorna. Så han kan vi en del, och Björn Hellqvist har ju varit, som du nämnde, i flera klubbar och vi har sett vad han har uträttat. Mikael Karlberg, där tycker jag det är lite svårt att analysera vad det är för typ av tränare, för jag ska ärligt säga att jag har sett Leksands I20 väldigt lite. Man har ju fått mycket beröm, det har ryktats om att Frölunda skickade iväg en intresse för frågan, det har inte jag några uppgifter på i alla fall, utan det är andra medier som har rapporterat om det. Men just den här konstellationen och dynamiken emellan dem, vad tror du om det?
Nej, men jag tror att det kan vara bra. Det jag kan fundera lite över är just det här med hockeytänkarmässigt, så är det ju nog absolut inga som helst problem. Sen kan inte jag exakt Björn Hellqvist och hur uppsluppen han kanske kan vara eller inte vara, utan att det kanske kan bli lite allvarligt i det här omklädningsrummet om det kärvar lite grann. Kanske, det är väl min enda fundering kring konstellationen så. Men då
jag vet inte det, Beckes. Jag har ändå pratat med rätt många spelare som Björn har haft, och de har beskrivit det som att han är ganska duktig på att hitta den balansen mellan att, om man ska använda sig av uttrycket on- och off-knapp, att man väl är i hallen när det är träning eller match, då är det helt och hållet fokus på det och 100% inställning kring det. Men i övrigt så kan han vara, som du ifråga, eller satt ett frågetecken kring, om han kan vara uppsluppen. Men det har jag hört att han kan vara.
Och det är positivt.
Ja, och det är den bilden jag har också. Sen kan det vara så att jag har pratat med rätt spelare. Det är ju trots allt så att truppen består av 25 spelare. Det kommer alltid vara individer som är missnöjda med tränarna. Så att det kanske bara att jag har prickat rätt utifrån Björns perspektiv här.
Ja. Det jag skulle komma till egentligen var att, men då har man glädjespridaren nummer ett i Jonas Levén där, som jag tror får dra ett ganska stort lass om det nu skulle vara så att det går lite tyngre. Han är verkligen en glad gamäng som kan lätta upp vilken stämning som helst. Så att på så vis så tror jag att det blir bra också. Och som du sa lite grann om Micke Karlberg där, men det säger en del också när Frölunda är och rycker i honom, att han har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb i Leksands I20 och med intensiv hockey så har han ju gjort det till ett av Sveriges absolut bästa J20-lag. Så att jättebra jobb.
Och nu vet jag inte om Leksand presenterat det redan, men om jag ska spekulera och resonera lite kring ansvarsbiten i tränarstaben, så gissar jag att Micke Karlberg kommer att ha ansvar över forwards, Hallberg över försvaret och att Björn såklart har en slags övergripande roll. Så kan jag tänka mig att det blir.
Mm. Nej, jag kan inte erinra mig heller att jag har läst exakt hur uppdelningen ska vara där, och det har säkert pågått diskussioner i staben också, men det känns inte som någon jättevild gissning, utan det vore väl fullt logiskt i så fall att det är så som du säger.
Utifrån där Björn Hellqvist står då, man måste ändå säga att han offrade väldigt mycket för att bli Leksands IFs huvudtränare, för på det viset han spelade det här spelet att ta sig från Modo, så har ju hans anseende skadats i delar av hockey Sverige. Det är ju bara erkänna det.
Nej, och verkligen. Och jag kan inte erinra mig i modern tid att det har gått till så här. Visst, tränare har bytt klubbar. Kontrakterade tränare har bytt klubbar. Men inte när man har signat ett så pass färskt kontrakt. Så att, ja, men modigt och lite fotbollsretorik i och runt det här, alltså som det går till på internationella marknaden när riktiga superstars ska byta klubbar. Vi får väl se lite grann om det här är framtiden också.
Men det var det jag tänkte fråga, Bäck. Jag tror att det här kan bli ett typ av prejudikat i även hockey-Sverige. Att allt fler klubbar kanske kommer gå i den här riktningen, att man plockar tränare underifrån som har längre avtal, just för att man hade sett att Leksands IF kunde lösa det just när de tog Hellqvist från Modo.
Vi är ju ett väldigt konservativt land och ofta rädda för rubriker och att det ska bli kontroversiellt, så nej, kanske inte. Samtidigt så kan jag vända på det där och tycka att det kanske är bra om det vore lite mer så, för att jag tror och tycker att tränarrollen har varit, om man nu kan säga så, men den har varit lite för underskattad under lång tid, och att en ledare idag i en svensk klubb är extremt viktig i sättet att spela och vara. Det är liksom inte, visst klart stjärnspelare kommer alltid att vara viktiga, men som det ser ut nu med hackordningen i världshockeyn och att de bästa spelarna försvinner härifrån, så blir det allt viktigare med en tränare som kan få ihop ett kollektiv och få det att spela tillsammans. Så att, på något sätt, det kanske låter konstigt, men jag kanske hoppas att det går lite mer åt det hållet. Inte så att man kanske ska göra ur för sig och säga konstiga saker för att ta sig ur kontrakt och så, men att man ändå, klubbar kan komma överens kanske på ett mer mer konsensus sätt så tillvida, och att det går åt det hållet. Så att, ja.
Mm. Och just tränarnas betydelse i hockeyn har ju diskuterats i den här podden rätt flitigt under det året som podden varit verksam, och Thomas Johansson som gäster oss alldeles strax också fick besvara en del frågor kring det, för jag lyfte just Leksands tränarstab som den viktigaste rekryteringen inför kommande säsong, och att det kan faktiskt vara de som blir nyckelfigurerna i att sätta en ny riktning och etablera Leksand i SHL, och att nyförvärv på spelarsidan absolut, det kommer behövas, men har man en kompetent spännande tränarstab med rätt egenskaper som är långt fram på vägen, tror jag. Och jämför jag med andra konstellationer i SHL, så jag skulle nog säga att den här kittlar mest inför kommande säsong. Jag är mest spänd att få se vad de här kan uträtta.
Mm. Ja, men där är jag beredd att hålla med, och jag är extremt nyfiken på hur Fredrik Hallberg ska göra avtryck i Leksands IF. Jag vet att Tjomme har ju varit, alla har ju sett att man var besvikna på offensiven, men jag skulle vilja vända på det där och se lite grann vad kan Hallberg göra med Leksands IFs defensiv bland annat, och han har ju varit framgångsrik i Oskarshamn, så att det ska bli extremt intressant att se vad han kan göra och hur Leksands IF kommer att se ut den kommande säsongen.
Ska vi inte lyssna på vad Tjomme har att säga då?
Släpp lös Tjomme, det här är en cliffhanger vi inte kan hålla på längre.
Ja, men då säger jag välkommen till Thomas Tjomme Johansson, general manager i Leksands IF, för andra gången i poddens historia. För du var ju med i mars faktiskt, och jag vet inte om du minns det här, Tjomme, men vi lovade ju lyssnarna att du skulle återkomma i sommar här för att visa prov på dina dialektala färdigheter. Så har du övat, undrar jag?
Ja, det kan jag väl inte säga att jag har övat sådär, men jag hoppas att de finns där lite i bakhuvudet och jag kan plocka fram dem i tillfälle.
Okej, men är inte det här ett tillfälle då?
Det är klart det kan vara. Det är klart det kan vara ett tillfälle att diskutera lite om spelare hit och dit.
Ja, den där gäller nästan 5 av 5 av. Har du någonting du vill bjuda på, eller vill du liksom avsluta på topp?
Jag avslutar gärna på topp.
Ja, jag förstår.
Jag har lite, nu körde jag ju lite östgötska där. Mm. Jag har ju lite, i och med att jag bodde där nere så var det rätt kul för min äldsta son Simon, han hade ju en extremt östgötsdialekt när vi flyttade hem till Stockholm igen. Men det tog ungefär 3 månader så hade han på något sätt svängt över igen. Så barn är ju väldigt formbara. Men där nere lärde jag mig väldigt mycket östgötska. Mm. Jag tycker ändå att jag med Christer Sik som kollega också, som är från Karlskoga och Värmlandshållet, så jag försöker prata lite värmländska lite då. Men det får vi ta vid nästa podcast.
Ska vi bjuda på lite Sik-imitation till hösten kanske, nästa säsong?
Ja, det tycker jag. Det kan vi göra. Absolut. Ja.
Nu tror jag att de 3% av lyssnarna som ville höra det där är nöjda. De övriga 97 hoppas jag blir nöjda nu när vi ska prata ishockey. Men om vi börjar med hur den senaste månaden har varit. För då tänker jag på framförallt tränarstaben, den nya som har presenterats. Det var i slutet av april. Björn Hellkvist, Fredrik Hallberg och Micke Karlberg blev er tränartrojka. Hur har arbetet sett ut sedan dess? Och har ni fått känna lite på varandra här och kanske sett ut en riktning för Leksands IF?
Arbetet sedan dess har ju varit att dels har ju tränarna träffat inte hela laget men stora delar av laget. Vi har ju fortfarande några spelare som inte är på plats av lite olika anledningar. Men i stort sett så har ju tränarna träffat den större delen av truppen och också presenterat lite grann tankar. Björn framförallt lite tankar på vad som krävs och hur det kommer att se ut framåt och lite sådana saker. Men vi har ju ett upplägg där inte istränarna är sådär jätteinvolverade i själva fysen. Däremot har de ju en påverkan på hur vi ska träna fys, men de är inte där varje dag och driver den. Utan de har fått suttit och tittat mycket video på hur vi spelade förra året, vilka förändringar vi behöver göra. Och kommer väl att presentera det lite djupare in sen när vi börjar närma oss istart.
Men vad jag minns av Björn när han blev klar för Modo 2018, så förändrade han ändå en del i Modos fysupplägg. Har han varit inne och rört i ert också?
Han har inte varit. Jag har varit med på de mötena när han har diskuterat med våra fystränare och vi har jobbat rätt snarlikt på det sättet. Så att det har faktiskt inte varit några större omställningar på det. Kanske lite om hur man vill planera olika liksom delar på säsongen. Vilken del av säsongen gör man vissa olika saker. Men Björns filosofi och Leksands filosofi har byggt på väldigt mycket på power och explosivitet egentligen. Och där finns det ingenting som krockar med det som han kanske styrde om och ändrade i uppe i Örnsköldsvik, så att det har harmoniserat väldigt bra måste jag säga.
Vilka beröringspunkter finns då? Där du och han och jag, Hallberg och Karlberg, har en samsyn på hur Leksands IF ska uppträda. Finns det några nyckelord som du skulle förklara vad ni ser tillsammans?
Ja, det finns väl egentligen 3 nyckelord som jag har burit med mig under mina år som vi började redan med Djurgården implementera, och det är att vi ska spela och klara av att vara i en högintensitetskomfort. Alltså att den zonen, att ligga upp i den högsta zonen och kunna känna oss bekväma med det, komfortabla med att spela den typen av ishockey. Och eftersom att vi också alla är intresserade av att äga pucken väldigt mycket, att vi vill ha ett stort puckinnehav, så har ju det också ett av de orden som där det spelar väldigt bra med tränartrion. Och sen även då att
För att kunna ha mycket puck så måste vi ta tillbaka pucken så snabbt det går. Och då kommer ju oftast det här pressspelet utan puck också in i det tänket. Så att jag tycker de tre orden, sen självklart i det här så finns det ju massa under, eller delar under som vi sen ska försöka titta på och utveckla också tillsammans. Men jag tycker att hela tränartrions sätt att tänka ishockey, att prata ishockey och den typen av hockey de vill stå för spelar väldigt bra med det som Leksand också vill.
Men det du förklarar där är ju lite kanske din modell och syn på ishockey. Vill Björn implantera någonting nytt eller känner han att ja, men det Tjomme säger det kör jag på?
Nej, jag tror att säkert att det ska komma in lite nya grejer, och det är ju det som är också det här att vi får inte stå still i det här utan vi måste ju utveckla. Det är ju ett levande dokument utifrån att hockeyn också svänger lite grann i olika riktningar. Inte kanske liksom, jag tror inte att vi kommer få se en ishockey i Sverige framöver där alla femman står i egen zon och väntar på att motståndarna ska komma in med pucken. Men det är klart att den här mixen mellan att bara jaga och stressa och driva till att kunna spela kontrollerat och äga matcher och styra tempo till matcher, där svänger ju ishockeyn lite grann framåt. Vissa spelar lite mer kontrollerat, andra jobbar väldigt mycket med pressspel och såna här saker. Och där hoppas jag ju och tror att både Björn, Fredrik och Micke har sina idéer som de ska föra in i vårat sätt att utveckla våran spelfilosofi. Så att det finns liksom inga motsättningar på så sätt där det skulle finnas några krockar i det, utan det är mer att vi ser det som en utveckling av våran spelfilosofi framåt.
Om jag säger att oavsett vad du presenterar på spelarsidan så är Björn Hellqvist din viktigaste rekrytering för kommande säsong, vad säger du då?
Ja, jag tycker att hela det tränarteamet vi har fått ihop är våran absolut viktigaste rekrytering. Jag tycker ibland att man kanske nu i grunden tycker jag även förra året att vi hade rätt mycket bra spelare och vi spelade rätt bra ishockey långa stunder, men vi hade inte den här kurvan uppåt i utveckling på våran grupp, utan den vart liksom ganska platt sett till säsongen. Vi fick inte den dagliga verksamheten att fungera på det sättet som vi kanske hade planer på inför säsongen. Och det är det jag också tycker då med att man stirras ibland blind på vilka har ni värvat, ni har inte värvat så många. Nu har vi satt in en helt ny tränartrio som förhoppningsvis tillsammans då med Levan ska göra våra spelare bättre under en säsong. Så att absolut tycker jag att alla de tre är superviktiga för Leksands framtid.
Men när du pratar om den dagliga verksamheten som du kanske inte kände funkade klockrent den gångna säsongen, är det då att ni var slapphänta när det kom till träningsbiten, att ni slog av på takten när ni egentligen behövde kanske öka träningsdosen eller bibehålla den? Ni kanske gav vissa spelare ledigt som hade skavanker, men egentligen kanske de skulle ha tränat på som den övriga gruppen. Nu slänger ju väldigt mycket in i det här begreppet den dagliga verksamheten, men om du ska försöka precisera lite mer vad du menar med det.
Ja, men det är alltifrån hur jobbar man med individen varje dag för att göra den individen till en bättre hockeyspelare. Alltifrån samtal, videogenomgångar, ut på isen, ha en egen IUP-plan för spelaren. Om en spelare till exempel behöver förbättra sitt skott, han kanske behöver förbättra sin puckkontroll, han behöver förbättra styrka i en mot en situationer, ja, men då måste vi ju träna på det också. Det räcker inte bara med de få tillfällena det dyker upp på en vanlig normal träning, utan då måste man ha extra träning. Man måste kanske ha en IUP som ligger på eftermiddagen. Man tränar kanske inte liksom ett normalpass i den intensiteten, utan mer lite lugnt tempo, man får känna på grejerna. Man måste ha en ledare och sånt som hela tiden driver den här utvecklingen och vill vara där ute och göra det jobbet för att utveckla spelarna. Och gör de det, då kommer också de att utveckla laget. Och det tycker inte jag riktigt vi fick till. Vi hade de planerna inledningsvis förra säsongen, men av lite olika anledningar så försvann det där lite grann. Dels när man börjar förlora så tappar man lite självförtroendet i sin plan och så börjar man göra lite andra saker. Men jag tycker att den tränartrion som är på plats nu att...
Men finns det ett uns av sanning i det jag sa? Att ni slog av på träningstakten, att du känner dig missnöjd över det?
Jag inte slår av. Jag vet inte vad du tänker på nu som menar slå av på träningstakten.
Nej, men att ni kanske inte bibehöll träningen på samma sätt under säsong som ni hade kanske planerat för.
Nej, men så absolut. Och det, förklaringen till sånt blir ju oftast att när man förlorar, vi förlorade ju 8 raka matcher där under hösten, då blir man ju också väldigt feg som tränare, för då vill man att spelarna inte ska känna sig trötta, för i och med förluster så går självförtroendet ner och till slut så känner sig alla väldigt trötta, och då börjar man att rycka lite träningen lite här och där och vilar sig, försöker vila istället. Det enda som händer då är ju att lite längre fram så kommer man ju, det är ungefär som ja, men jag brukar använda uttrycket att kissa på sig, det är rätt varmt och skönt där och då, man börjar rycka lite träningar, ja, men om du förstår lite vad jag menar, men lite längre fram sen så får man betala för det. Och det var väl det jag tycker att vi gjorde lite för tidigt. Vi vågade inte riktigt ha självförtroendet i den dagliga verksamheten så som vi hade planerat från första början. Och det i sin tur då gjorde att ja, vi hade inte den utvecklingskurvan på våran grupp och våra individer som jag hade hoppats på att vi skulle ha under säsongen.
Men istället... tror du inte att Björn Hellkvist kommer kissa på sig då, med andra ord?
Nej, men det jag gillar med tränartrion här, det är ju att jag är övertygad om att de kommer ha självförtroende i liksom sitt tänk. Och det man ofta också glömmer bort i det här, det är ju att vi inom ishockeyn spelar ju inte om en position där vi ramlar rakt ur i ett seriesystem eller en position där vi vinner ett SM-guld i en rak serie. Utan vi spelar ju alltid en säsong som innebär att du ska antingen, har du spelat klart om du kommer på de positionerna, eller också ska du spela ett slutspel för att vara bäst, eller också ska du spela ett kval för att stanna kvar. Och då blir ju liksom tanken att när du lägger din plan och om du vill jobba med spelarna, så vet vi alla, oavsett vilken förening, att man kommer ha lite tuffare perioder för att man har lagt en plan, för att allting hänger ju på när ska du spela din bästa ishockey. Mm. Jo, den ishockeyn ska du ju spela oavsett om du ska spela ett slutspel eller ett kval, så vill du ju spela din bästa ishockey februari, mars, april. Och då måste man liksom ha en tydlig plan som driver emot att, ja, men det är här, den här perioden som vi ska spela vår bästa ishockey, det är här vi ska ha all den utveckling vi har stoppat i, det är då vi ska få betalt för den i våran grupp. Och sen om det är om man spelar om de ädlaste medaljerna och det, ja, men då har man ju den fördelen, men ska du även kvala så är det viktigt att du också presterar din bästa ishockey där och då. Och där ibland tycker jag att det blir lite sådana, man avviker lite från planen, det börjar gå lite mot, man börjar tappa lite poäng, men oavsett vad så har du ändå en större sak framför dig där du ska prestera på en väldigt hög nivå. Då måste planen jobba emot det hela tiden. Mm. Så att, och det tycker jag inte riktigt att vi lyckades med förra säsongen. Vi började lite för tidigt att mixtra med det här med träningsupplägg och lite sådana här saker, tycker jag.
Men Tjome, 2 målvakter, 8 backar, 14 forwards under kontrakt just nu. Otto Pajanen, enda nyförvärvet för er. Jag ställde den här frågan i mars när vi pratade om lagbygget. Sen dess har en del hänt, ni har ju förlängt också med några viktiga kuggar. Men kan man prestera bättre än en 13:e plats nästa säsong med i princip samma lag? Nu har ju du och jag pratat om att tränarstaben är väl en vital del i det här. Men jag ställer frågan ändå.
Jag är övertygad om det. Och anledningen till att jag känner så är ju att med tanke på de problemen som vi hade förra året, där allting var väldigt mycket vår effektivitet egentligen. Siffermässigt, alltså om man tittar på de underliggande siffrorna, så det laget vi satte på, jag tror att det är siffermässigt är det en av de bästa, eller det är den bästa nykomlingen i SHL någonsin, är det. Om vi tittar på den underliggande statistiken. Och därför är jag ju liksom inte, i och med att vi har adderat tränare, vi kommer att förändra lite vårt försvarsspel som gör att vi kommer bli bättre i vårt försvarsspel som var en av våra killesäl. Vi hade våra special teams där vi var väldigt ineffektiva, vi släppte för enkla mål i box och vi tog inte vara på de chanserna vi hade. Så landar väldigt mycket av analysen i effektivitet och nej, jag tycker att det är...
Förlåt att jag avbryter det, men ja. Bara en nyfiken fundering här. Du säger att ni kommer förbättra det försvarsspel och att det var effektiviteten som brast, och det är ju väldigt tydligt det från förra säsongen. Men kan tränarna verkligen förbättra de punkterna? Behöver man inte byta ut de pjäserna både i backuppställningen och framåt för att kanske hitta mer spets, om vi tänker effektivitet, att målskyttar till exempel krävs? Vilar det så stort på tränarna? För jag tänker att vissa delar kanske man måste byta ut i sitt lag i så fall.
Ja, absolut, så kommer det behöva. Sen ska du ju kunna ha möjligheter att göra det också. Vi har ju, de som har försvunnit ifrån oss i år är ju spelare som hade utgående kontrakt. i det avseendet. Och där ska vi ju försöka då ersätta de spelarna med förhoppningsvis spelare som vi tycker att det finns en större potential upp. Men sen tycker jag att det finns i våran grupp, så tycker jag inte alla heller presterade på den nivån som jag hade förväntat mig förra året. Och det hoppas jag ju självklart på. Med ny tränarteam, ett litet annat sätt att träna varje dag som utvecklar spelarna, så hoppas jag ju också att de befintliga spelarna snäppar upp en eller två nivåer ifrån deras prestation förra året. Men det är väl självklart att, för annars skulle man ju behöva i grunden, så att, ja, men kommer man 13-14 plats, så behöver vi byta ut nästan hela laget.
Nej, det var inte direkt så jag menade, utan mer kanske att man ska...
Nej, men förstår du, det är lite så liksom, ja, men då har ju de presterat, det här laget har presterat för en 13 eller 14 plats. Ja, men det innebär ju att ska vi ha ett bättre, måste vi addera så att säga 10 spelare till i laget då, för att det ska bli bättre, eller 15 spelare. Mm. Det är inte riktigt så det funkar, utan
Sverige är ju väldigt mycket bitar som kan göra det väldigt bra i slutändan.
Ja, men vi är ju inte klara än.
Nej, intressant. Då kan vi leda in på nästa samtalsämne här i podden också. Det blir en bra brygga och över, tänker jag. Det har ju ryktats en del i alla fall om två spelare här, och framförallt Matt Cato, backen från Kuku, vilket kanske är det bästa namnet på en klubb i hela hockeyvärlden, om jag får säga det själv. Cato, är han klar? Är han på gång? Är han nära? Vad skulle du själv säga, Tjomme?
Nej, men Cato är en av de backarna som vi har tittat på den positionen. Men det är väl ungefär där vi står. Vi tittar på flera backar. Han är en av flera som vi har under luppen just för den positionen.
Vad är det som har gjort att ni inte har gått vidare med honom då?
Nej, det är väl inte. Det är väl, dels har det varit kanske lite omständigheterna utifrån det läget vi befinner oss i nu också, med att alla de här sakerna med spelar idag, så finns det en ekonomi bakom, eftersom att den har varit så väldigt osäker och är fortfarande väldigt osäker, så blir det ju så att man försöker skjuta på saker och ting tills man verkligen vet att nu ser det ut så här, eller nu är det här som kommer att gälla. Och det är väl därför alla rekryteringar som vi håller på med i alla fall tar lite tid, utifrån att vi inte riktigt idag heller har kanske 100 exakt koll på hur förutsättningarna ser ut lite längre in i sommaren och i början av hösten. Så det är nog snarare det. Hade det varit en normal säsong, så är jag rätt övertygad om att vi hade presenterat en spelare på den positionen, och kanske också ytterligare någon spelare till. Det är jag rätt säker på. Men mycket av de ekonomiska omständigheterna har gjort att det tar lite tid.
Du säger att ni tittar på flera backar, men är han framförallt den back du vill ha in? Om vi pratar på din lista, är han övers på den?
Han är väl en av fyra.
En av fyra? Vad specifikt där. Nu måste jag fråga, vilka är de andra tre?
Nej, men det handlar ju mycket om att vi kan ju inte bara, för det kan ju hända så himla mycket. Vi kan inte låsa oss vid ett specifikt namn, för det kan hända så mycket saker, utan vi måste ha flera bollar i luften utifall att det studsar åt olika håll. Och så försöker vi göra på alla våra positioner, att vi har ett antal namn som vi försöker jobba med. Och så får vi se i sådana fall vem vi fastnar för i slutänden, och vem som kanske också verkligen känner att de kan komma och hjälpa oss i Leksand.
Har ni tittat på att värva in Nick Ebert? Han har ju varit ett namn som florerat här, och att flera SHL-lag har varit ute efter honom. Har ni undersökt den möjligheten?
Vi har inte undersökt att värva honom, men det är ju självklart att vi har gjort våran hemläxa på Nick Ebert. Det har vi gjort. Han har ju funnits ute på marknaden, precis som det finns andra backar också ute. Vi får ju rätt mycket listor av de här agenterna skickade till oss, och vi försöker ju sortera de som vi tycker. Det som är fördelen med en sån som Nick Ebert är ju att han dels har spelat i SHL redan. Man vet att det funkar i det avseendet. Så att han har väl varit en back som också har funnits med på våran, när vi gör en scoutinglista på spelare och verkligen tittar på, är det här någonting för oss? Har han det som vi vill att de ska ha? Så har han funnits med där, ja.
Senaste namnet då, Carter Camper. Vad har du för kommentar kring honom och hans eventuella landning i Leksand och Dalarna?
Ja, men Carter är ju vi tittade ju framförallt väldigt mycket på honom förra året, gjorde vi. Han är ju en center, och jag tycker att vi har en stark centersida så som det ser ut idag. Så att det är väl ungefär där jag står. Jag har ingen panik utifrån det att behöva lyfta in en toppcenter till i vår uppställning, för jag tycker att den är rätt stark så som den är idag. Så att det är inte jättehett, det är det inte.
Spencer Abbott då? Där pratade de ju på podden i mars, och du har gjort det i andra sammanhang också, att ni har ju tittat på möjligheten att kanske ta in honom tidigare just då, och just att det funnits skattetekniska skäl som gjorde att han kom in under förra säsongen som han gjorde. Vad är status där egentligen? Är han fortfarande aktuell för Leksand?
Ja, alltså statusen är ungefär där det har varit tidigare, att det ligger en problematik kring skattebiten i det avseendet. Så att jag är inte så sugen på att plocka in en spelare i oktober eller november, utan jag skulle gärna vilja ha en spelare som är med oss i sådana fall ifrån augusti i det avseendet.
Och det går inte att lösa ungefär, med Spencer.
Det ser väldigt tveksamt ut att kunna lösa det.
Varför? Om du får förklara för Dammis här då, och jag får väl inkluderas i den skaran. Vad är det som gör att det blir problematiskt med just honom och den skattetekniska biten?
Ja, men det har att göra med hur många dagar de är i Sverige och får vara i Sverige utifrån vilken typ av kontrakt de har haft. Är det. Så att, och Spencer har ju legat, han har ju varit i Sverige tidigare när han var i Frölunda också. Så att det finns rätt många liksom dagar som man måste ha lite koll på det här med. Det är de här 6-månadersregeln till exempel, att ska man kunna plocka in en sån som Spencer igen, så är det stor risk att det skulle bli den här att man kan ta in honom, men då får du ta in honom i slutet på november för att kunna ha kontrakt med honom till sista april egentligen.
Vad är det som att han skiljer sig jämfört med andra nordamerikaner i ligan då som kommer in tidigare?
Ja, men det har att göra med vad de har för tidigare anknytning med Sverige, hur de har kommit in i Sverige. Det finns lite olika, det är rätt invecklat det här med olika skattedelar och såna här saker, men vissa spelare kan man plocka in på 9 månader utifrån det, men då oftast är det så att de inte, antingen så har de varit i Sverige på ett sånt kontrakt tidigare så man kan fortsätta den, eller också så har de inte varit i Sverige tidigare och då kan man börja på en ny sån här. Men bryter du den här kedjan under resans gång, då blir du liksom, jag ska inte säga smittad, men du på något sätt så är det så att då kan du inte komma tillbaka igen under de omständigheterna, utan då måste du vara ute ur Sverige under x antal år innan du igen kan bli den typen av spelare som är på 9 månader. Vill du då spela i Sverige, då hamnar du på 6 månaders kontrakt i sådana fall i det avseendet.
Okay.
Så det är väl lite sådana saker som stökar till det. Så att, det är de här skattereglerna som finns kring expertskatt, artistskatter och sånt som gör att det blir lite rörigt.
Men väger man in det, då låter det som att ni har gått åt en annan riktning. Att ni har lämnat Spencer Abbott lite bakom er.
Spencer är ju kanske inte först på vår lista utifrån det.
Nej,
det är
ju inte. Jag förstår. Nej. Är det en forward och en spetsback som ska in?
Jag ska inte låsa mig vid några siffror så där, men vi har ju några hål kvar och vi kommer ju också låna ut lite spelare som vi tycker behöver ha lite mer erfarenhet och såna grejer. Så att, jag ska inte låsa mig vid om det är 1, 2 eller 3, men vi kommer ju att behöva addera lite spelare framåt. Det måste vi göra.
Det var det jag tänkte fråga just om lånebiten också. Hur många låneavtal tror du att det blir till kommande säsong och kanske ner till Hockeyallsvenskan framförallt? För nu Marcus Karlberg ska vi säga har ju också sagt vara klar för lån till Vita Hästen. Är det sant eller inte?
Marcus kommer att lånas ut till Hockeyallsvenskan. Det kommer han att göra. Men det finns väl ytterligare kanske ett par eller kanske 3 spelare beroende lite på hur framtiden ter sig.
Just det.
Som kanske behöver göra det. Och exakt vilka det är och så det får vi ta lite längre fram i sånt fall.
Kanske beror på vad ni får in också.
Ja, det är lite avhängt på. Just nu så har vi ändå en numerär som är hållbar för oss. För det har ju varit väldigt viktigt också i dessa tider att säkerställa att man har en numerär att jobba med så man inte sitter torsk på lite spelare. Men självklart är det så att ska vi också kunna spetsa till truppen lite grann med några spelare så kanske vi också behöver låna ut några spelare så att de får lite erfarenhet och spela lite seniorhockey.
Men avslutningsvis här, Tjomin, när jag släpper dig, kommer du kunna ge en slags midsommarpresent till Leksands supportrar i form av ett nyförvärv?
Jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara på det. Okay. Kan inte göra. Det går inte att svara riktigt på i dessa tider där vi befinner oss.
Okay. Det hade ju varit kul om du hade kunnat garantera ett ungefär i alla fall. Inom
ja,
jo,
jag vet det. Jag vet att du tycker att det var roligt. Men nej, men det är ju... jag kan inte garantera någonting. Vi jobbar vidare och jag är rätt övertygad om att när pucken släpps den 19 september, om så nu blir fallet, så kommer vi ha ett bra lag att sätta på benen. Mm.
Alltid trevligt att prata med dig, och jag tackar för att du var med återigen, Tjome. Och när vi hörs till hösten igen så hoppas jag att Christer Schick à la Thomas Johansson är tillbaka.
Ja, jag ska göra ett försök.
Yes, en rätt lång intervju med Thomas Johansson, general manager i Leksands IF, som sagt. Och han säger en hel del intressanta saker här. Vad är det du snappar upp först och främst, Bäckis?
Ja, men jag tycker det är intressant när han lägger ut texten om lite grann hur tränarna ska jobba, och också lite grann hur man har satt dem på att analysera den gångna säsongen till att börja med. Jag tror att det finns flera nycklar att plocka upp där också, hur man ska utveckla både spelet, individerna och prestationen. Och jag tror att det är väldigt viktigt också. Nu har ju Leksand ett begränsat antal platser att fylla här i truppen lite grann, som du är inne och försöker trycka till som om också. Hur mycket kan man utveckla spets så att man inte gör mål egentligen? Och där tycker jag att det är väldigt intressant resonemang. Så att,
ja. Men sen kan jag hålla med honom också att det finns en outlöst potential i den här gruppen, och jag tycker att det ska bli intressant att se hur Björn Hellqvist ser på de här individerna och spelarna, för det kan skilja sig rätt mycket jämfört med föregående säsong. Jag tror att killar som hade det tufft under vintern 1920 kan få ett uppsving nästa säsong just tack vare att man har andra tränare på den där bänken.
Jag är ganska övertygad om att det finns outnyttjad potential i truppen, och tittar man på lite grann de här etablerade spelarna, men också det vi har varit inne på, de har fått kritik nu för att de inte har kanske tränat rätt, och Kolan berättade ju tidigare här om sin syn på hur Leksands IF var. Det vore väl 17 också om inte de har fått haft eld i baken här under försäsongen och också visa att Roger Melin hade fel i sin kritik. Och jag tror att bara det kommer att göra att Leksands IF lyfter ett snäpp. Sen vet jag inte hur långt, men definitivt så finns det mer att plocka ut ur det befintliga laget som representerade klubben den gångna säsongen.
Du, jag har ju försökt pussla lite med Leksands lagbygge här för att sätta ihop backpar och kedjor. Är du nyfiken på hur jag resonerar?
Alltid nyfiken på att höra hur du resonerar.
Okej. Och här försöker jag ta på mig Björn Hellqvists glasögon. För det måste man ju säga, att det är ju en anfallsglad, högintensiv hockey som han förespråkar. Och trots uppropet med Modo så var han ju väldigt uppskattad där i Övisland med tanke på vart han ändå tog Modo spelmässigt, och att det blev ett mycket mer attraktivt lag att se. Så att det kan vara spelare som jag missbedömer här som Björn kanske ser på ett helt annat sätt. Men jag har just nu i alla fall en del luckor också, och det beror på att du, Bäckis, har en uppgift lite senare i podden, eller hur?
Mm, jag har fått en gedigen uppgift här.
Ja, jag har fått agera lite sportchef, men vi håller lite på den. Det blir en liten cliffhanger till efter det uppdrag som jag har när jag ska pussla och försöka klistra ihop de spelare som finns i Leksand. Det är 2 målvakter, 8 backar och 14 forwards. Sen hör vi att Marcus Karlberg kommer att bli utlånad till Hockeyallsvenskan och det Vita Hästen som det har rapporterat om, så han räknar jag bort i det här laget. Men på backsidan, vi ska säga att det är Brage och Djuren som också är målvakter. Och vi kanske ska diskutera det lite mer, Bäckis. För min magkänsla är ju att ja, men de här kommer få chansen att bevisa sig. Och med ett nytt försvarsspel på plats så kan det bli förhoppningsvis för Leksands IF del väldigt bra. Men börjar det hacka i målvaktsspelet och man känner att ja, men de här två håller ju inte på SHL-nivå, då tror jag att de kommer vara rätt tidiga under hösten, om ekonomin tillåter och coronapandemin också, ska vi tillägga, att man kommer försöka hitta en målvakt då.
Mm. Nej, men jag är ganska övertygad om att det är precis så det är. Janne Juvonen har en väldigt hög lägsta nivå, men visade ju också den gångna säsongen att dipparna var ju lite för långa och lite för låg ribba helt enkelt för att han skulle kunna lyfta laget. Däremot så har Tjomme varit ganska tydlig med att det är det här målvaktsparet han ska gå in i säsongen med. Det är väl precis som med övriga laget, att det är väl upp till Janne Juvonen då och visa att han är den toppmålvakten han är signad för att vara. Så att det är en spännande utveckling att se, och jag tror ju att man ganska snabbt, om det visar sig att det inte håller, kommer att agera.
Mm. Och det finns ju intressanta målvakter på marknaden just nu, så vill man agera så finns det några potentiella kandidater. Sen vet jag inte riktigt om man har råd med det för tillfället, utan att man kanske vill chansa med Juvonen och Brage till start, som vi resonerar kring nu. Backparen, Bäckis, där har jag just nu Fransson, Lucka, Ahnelöv, Gunnarsson, Nordsäter / Göransson / Lundqvist, Berg och Kalle Schelin tror jag inte kommer att vara en del av den där backuppställningen när vi inleder säsongen 2021, utan att det är nog ett lån som är aktuellt för hans del. Sen kan ju mycket hända under en försäsong, och Schelin har ju haft flera tuffa år med hjärnskakningar och skador som har hållit honom borta, och att han inte haft den utvecklingskurvan som man förväntade sig när han gick till Leksand för 3 år sedan. Men det tydliga här är ju att det är en lucka högt upp i hierarkin, och det är ju en toppback som ska in, eller hur?
Mm, det är det. Men jag gillar ändå att det var 1X2 på upplägget på den där backuppställningen.
Men av de tre då, för jag ser ju en väldigt stor uppsida med August Berg. Han är dels rightare, och det är ju en bristvara i det här laget just nu. Han hade en bra fjolårssäsong med Södertälje, spelade väl mest i SSK tror jag. Kanske att Andreas Hjelm hade loggat en del fler sekunder, men han var väldigt uppskattad nere i Södertälje. Och gjorde också ett bra allsvenskt år när han kom upp med Leksand för 2 år sedan, när de avancerade till högsta ligan. Så Berg tror jag att de kommer vilja satsa på och ge en chans i SHL-miljö. Men sen är ju frågan om det är Nordsäter, Göransson, Lundqvist eller Schelin som kommer ta den där sista platsen då bland de 6 backarna. Vad tror du där egentligen?
Jag är ganska övertygad om att August Berg kommer att vara en SHL-back inom en hyfsat snar framtid. Om det är redan i år eller om det är om ett par, tre säsonger bort, det vet jag inte. Men jag tror och hoppas att föreningen satsar på honom. Jag tycker att han fick lite orättvis position förra säsongen. Han inledde bra och de åkte på massa backskador, och sen så fick han logga lite för mycket i stil. Låg väl på mellan 15 och 20 minuter i inledningen av säsongen. Och det blev för mycket. Han fick bära för stort ansvar och gjorde en del missar, det ska man vara ärlig och säga. Men han har jättepotential, och i rätt miljö nu, och man kan liksom bygga en trygghet i backuppsättningen, så tror jag att han ändå har sin plats där. Sen så blir det ett slag om de sista platserna i den här uppställningen, och jag tror att det kanske Kalle Schelin tror jag inte kommer att spela i Leksands IF den kommande säsongen. Sen, ja, det är väl Göransson och Nordsäter skulle jag tro, och där är det, Nordsäter är något yngre men har vissa brister i positionsspel och blir lite naiv emellanåt, men otroligt vältränad och en grym kille. Så,
och när han Göransson är bra, då är han riktigt bra. Men problemet är att han har en del dippar, och Göransson är mer stabil.
Exakt, så att Göransson är jämnare där, så att ja.
Och Göransson går in i år 2 här också på svenska rinkar. Han var ju borta i Nordamerika under flera år, och jag kan tänka mig att det var en omställning för honom. Jag tyckte man såg det under hösten att det tog ett tag innan han förstod ytorna som man behöver göra på svenska isar, och att det var, han hade en faktiskt uppåtgående kurva från jul och framåt, tycker jag.
Mm, absolut, och jag tror någonstans att det finns väldigt mycket mer att plocka ut där, och det var en överraskning för mig att han var så pass bra. Han var ju, man ska komma ihåg att han var en hockeyallsvensk värvning från början, men fick kliva in i SHL-kostymen, och jag tycker att han gjorde det väldigt, väldigt bra. Så att, hade jag varit tränare så hade jag nog valt honom före Lukas Nordsäter, faktiskt.
Sen vet man ju inte hur stor talangen Lundqvist kan påverka just backhierarkin och vem som står var i ordningen. Det kan hända mycket i den där åldern. Han är väl 0-1 om jag inte är ute och cyklar här. Så att han är spänd att få se, och det finns också mer rutinerade backar som har rätt mycket att bevisa inför nästa säsong. Och då tänker vi framförallt på Fransson som, ja, det var en flopp. Han motsvarade inte förväntningarna som han hade på sig.
Nej, verkligen. Och där tror jag att det finns flera spelare, men jag tror att det var en omställning att komma hem till Sverige. Det var inte så, kanske, jag ska inte säga att de kanske trodde att det var lätt, men det har hänt en hel del. Det är en bra liga, och där tror jag att Fransson är en av de spelarna som definitivt är revanschsugen och faktiskt också har fått en reminder om vad det handlar om inför den här säsongen, och kommer att vara mer förberedd på vad som händer. Och jag tror att hans självförtroende blev nog ganska naggat i kanten rätt snabbt där. Så att kan han komma in lite bättre den här säsongen, så tror jag att han kommer att lyfta Leksands IF.
Mm. Ja, vi får se om han studsar tillbaka. Det jag känner mig en tveksam kring, det är ju åldern också. 35 år gammal är han nu. Han har ju bevisat tidigare i Schweiz och i Tre Kronor att han har kunnat upprätthålla en hög nivå trots att han har passerat 30-strecket. Men frågan är om det börjar gå ut för nu. Det kan ju gå rätt snabbt i den där åldern.
Mm, nej, verkligen. Så är det. Så att, det är verkligen ett känsligt läge.
Mm. Men med tanke på de meriter och vad han har visat upp tidigare, så förtjänar han en ny chans, tycker jag. Forwardsmässigt, här går att pussla lite hur som helst, tycker jag. Det är bara Pajanen, finländaren, som har värvats in utifrån. Sen har man ju förstärkt med viktiga kuggar, framförallt Marek Rivik, och han ser jag ju som första center. De har rätt gott ställt på centersidan, i alla fall i numerär. Sen får man ifrågasätta om det är tillräckligt kvalitativt eller inte. Men jag har Marek Rivik, Oskar Lang och en lucka i första kedjan. Det ska in en spetsforward som kanske har lite målnäsa, tänker jag. Och det lät på Tjomme som att han öppnar för 1-3 namn, och då tänker en på backsidan och kanske 2 forwards då. Det verkade inte som att han var sugen på en ny center, och Carter Kemper, ja, jag skulle nog säga att han i princip utslöt honom. Och vi har inte nämnt det, du och jag, i diskussionen här, att Spencer Abbott verkar de ju ha gått ifrån.
Mm. Och det, ja, jag vet inte, det har varit en dialog kring de här skattetekniska skälen under väldigt lång tid. Jag tror att Spencer har nog inte varit huvudalternativet under en ganska lång tid, men att han har funnits med som en, ändå som en spelare som har potential att kunna vara spetsspelare. Så att, jag är inte jätteförvånad att han inte är aktuell som det låter just nu då.
Sen är det väldigt svårt, tycker jag. Min andra kedja är just nu Heinemann, Pajanen, Zachrisson. Jag tycker att Zachrisson är den mest naturliga att flytta ut på en kant av de centrar som finns. Heinemann är kanske klubbens största talang, åtminstone om man tittar offensivt sett. Lundqvist är ju där och konkurrerar också. Och med tanke på det han visar upp förra säsongen och den fina potential han har, så tycker jag att han i alla fall ska få inleda säsongen högt upp och kanske en mer offensiv framskjuten roll. Men problemet jag ser här, jag går vidare i mina kedjor också så att du förstår lite var jag står någonstans. Jag har Mattias Rittola, Åman, Wenström som tredje kedja. Karlsson, Knuts, Forsberg intakt från förra säsongen i gnuggarkedjan som var väldigt populär. Bröderna Grävling, Knuts och Karlsson. Det lanserades väl av Johan Thornberg och det flög i typ 4 dagar. Sen tyckte jag det var dött. Och sen har jag André Hult som extra forward. Åman, han behöver lägga på sig kilon och bygga på sin fysik, men har ju spelmässiga kvaliteter som är stora. Spelförståelsen och känslan och puckbehandlingen. Och just därför kanske jag tycker att han ändå ska få chansen. Om inte det funkar så kan man flytta in Zachrisson som tredje center och köra Knuts, Zachrisson, Pajanen och Rivik. Fullgod centersida måste jag säga. Men mitt problem här är att Olsson Trekulja, som ändå var en av de bättre forwardsarna förra säsongen i Leksand måste man säga, kanske inte producerade mest men var i princip aldrig dålig och lyfte alla kedjor han var i. Var ska han placeras in här? Vad tycker du, Bäckes? Vilka skulle du vilja se honom med? Han ska ju spela.
Ja, nej, men jag tror, nu ska man vad som kanske inte har framkommit, men Trikulja hade ju skadeproblem den gångna säsongen och spelade ju halvskadad. Så att,
tror han är väldigt bra måste jag säga.
Ja, verkligen. Och jag tror någonstans att får han ordning på det där nu under sommaren och kommer tillbaka, så kommer han vara given i en startuppställning. Så att det blir ju problem, absolut. Jag tror ju, alltså, har Leksand som ambition att lyfta i SHL, så kan man ju inte ha honom, tror jag, i någon av de två ledande kedjorna, utan då måste han nog, jag skulle nog försöka mejsla in honom i den där tredje i alla fall. För fjärde rör man liksom inte, och jag tycker en kille som vi har pratat alldeles för lite om i och runt Leksands IF generellt sett, men det är ju Fredrik Forsberg, som jag tycker var väldigt, väldigt bra i den rollen. Så att jag tror inte att lagledningen kommer att flytta på... Björn Hellqvist kommer inte att göra det, trots att han är ny, tror jag, den fjärde linan.
Och samma tendens där som Göransson. Var ju en allsvensk värvning först och främst, men chockade oss alla. Och sen just Hellqvist, i Modo så spelade han ju i samma kedja under alla säsonger. Det var ju Häggström, Sylvander och Björklund. Och där ser jag ju Knut Karlsson och Forsberg i samma rollbeskrivning helt och hållet som den kedjan. Så jag tror också, som du säger, att den kommer att vara intakt. Frågan är ju Sebastian Wenström. Ska han ha en plats här? Alltså, det är ju en kille som med de egenskaper han har måste användas i en offensiv producerande roll. Men jag är ju inte säker på att han kommer att få det i nästa Leksands bygge. För han var inte tillräckligt bra för det. Han flög i 5-6 omgångar inledningsvis. Sen var han rätt blek och osynlig.
Ja, nej, jag saknade ju den där farten. Tjomme beskrev hon ju som en firecracker från röd och framåt. Och det var väl ganska långt ifrån det man fick i Leksands IF. Sebastian var ju ganska vass när han väl kom in i slottet och fick något läge där. Liksom, då kan han vara irrationell och sätta dit någon puck. Men i övrigt så var det alldeles för blekt över hela banan. Så att där är väl lite grann luppen på, så att säga. Och det tror jag Björn Hellqvist också kommer att konstatera. Att ska han vara med i en producerande lina, så då måste han verkligen upp och komma tillbaka. Och sen i åldersmässigt så... Wenström börjar ju närma sig de 30 snart, och vill han vara med och leka på den här nivån, så då är det här en jätteviktig säsong för honom.
Mm. Sen ska man säga det också, Mattias Ritola. Jag tycker att han har lagt om sitt spel på något vis. Han är ju en tjur numera. Alltså bufflar och stonkar, det gjorde han väl i för sig tidigare, men jag tycker han gör det på ett ännu mer tydligt sätt än vad han gjorde förut, och vinner mycket närkamper och jobbar och möta och lägger ner mer jobb än vad han gjorde kanske inledningsvis i sin karriär. Det är framförallt två senaste säsonger som jag tycker att han har blivit lite mer av en... Jag ska inte gå så långt som att säga power forward, men jag tycker att han skapar ytor för sina kedjekamrater.
Mm, verkligen. Och det är en förvandling som är intressant att följa. Och jag tycker att poängmässigt så kanske det inte blev det många förväntar sig, men jag vet inte riktigt om man kan ha de förväntningarna på Mattias Ritola längre heller. Och med det sagt så tycker jag att hans säsong är riktigt bra. Och som du säger, han tog stort ansvar för jobbet i stora delar av banan och är extremt jobbig att möta, otroligt stark på puck. Så att det ska bli spännande att se lite grann vad den här säsongen tar vägen för honom. Verkligen.
Sen man kan ju inte förvänta sig den poängproduktion som han haft tidigare i SHL i Modo och Leksand och Skellefteå. Han är 33 år, han har haft flera skadedrabbade säsonger. Förra året var väl första försäsongen han hade i sin helhet på väldigt, väldigt många år. Så piken, den har han nått, han är på väg ut för, det kan man bara konstatera. Sen är ju frågan hur snabbt han kommer falla från den där klippan.
Mm. Nej, och jag hoppas både för Mattias och Leksands IFs skull att han biter i nu några säsonger till, för att jag vet att han älskar ju hockey, och jag tror att Leksand kommer att ha nytta av honom om man kan upprätthålla nivån och skjuta på avslutet under några säsonger här, såklart. Sen handlar det ju om lönekuvert och sådär såklart också, men där tror jag liksom att de är så pass etablerade i byn, och jag tror inte att de kommer att flytta någon annanstans, utan han är ju liksom en laglojal spelare och som brinner för klubben, så att jag tror att det är en viktig kille för omklädningsrummet också, som sätter agendan för vad som ska hända och ske. Så att, jag hoppas att han hänger i här.
Sen är ju nyförvärvet Otto Pajanen jag är spänd att få se. Han har ju fått lovord efter sina år i Finland. En ansvarstagande center, bra i båda riktningarna. Kommer säkert passa som handen i handsken i det här spelsystemet som kommer att appliceras på Leksands IF kommande säsong. Sen är ju frågan produktionsmässigt. Jag såg Better Than a Monkey, ett Twitterkonto som jobbar med underliggande statistik, och presenterade. Jag hade gjort en beräkning på spelare som har gått från finska högsta ligan Liga till SHL de senaste åren. Och där kunde man se att poängsnittet var ungefär 0,63 av vad de gjorde i Liga. Och använder man den modellen, ekvationen på Pajanen, så kommer han att ligga på, jag tror att det blev 20-25 poäng. Han gjorde 37 förra året i Helsingfors. Så det är ingen poängmaskin som kommer in här. Jag tror att han kommer vara en väldigt nyttig och stabil andra center. Jag frågasätter hur han kommer användas till exempel i powerplay, och det har vi inte nämnt, Becky, så att det var ju ett jätteproblem för Leksand förra året. Och med de pusselbitar som finns så börjar jag fundera, okej, hur ska de ställa upp ett första PP, ett andra PP? För det är ju samma spelare egentligen, och det såg inte särskilt bra ut förutom under Uffe Samuelsson när Spencer Abbott verkligen kom till liv.
Nej, men det som du säger, det kommer att vara en jätteviktig del i hur Leksands IF kommer att prestera den kommande säsongen, just med powerplay. Och Pajanen, det är ju, visst följer ju inte finska ligan till dagligdags, men ska man tro det som har sagts runt omkring honom så är det en jättebra värvning. Men igen, om man nu ska kolla den här kalkylen, så är ju det spännande, och man kanske inte ska förvänta sig att det är 30-35 poäng den här säsongen, utan normalt sett så det brukar ta en eller ett par säsonger innan man akklimatiserar sig också. Frågan är ju då om Leksands IF har tid att vänta med det. Man skulle nog kanske behöva en spelare som kommer upp på 30-35 poäng ändå, om man ska driva en andra lina.
För jag menar, det var en spelare som nådde 30 poäng förra året, och det var Marek Rivik. Och han tror jag man måste förvänta sig kanske upp mot 40 poäng nästa år.
Så är det.
Kika sikte vet jag hemma hos dig. Och så har du spanat ut dels över Dalarna och Sverige, men även Europa och över Atlanten för att hitta potentiella nyförvärv. Och så man säger att de har fyra backar som de snular på, analyserar och tittar på och ser om de kan ta in någon av dem. Matt Cato är en av dem, vet vi. Och jag funderar på om du har hittat tre andra alternativ.
Ja, men det har jag gjort såklart. Jag vet inte, de som har följt Leksands IF under många år och våran bevakning, så det var i samband med att Leksand kvala mot Malmö, så lånade jag pappa Bos berguvskikare och stod och spanade på Romme flygplats, vilka som var skadade och inte som klev på det där flyget. Så att, den har jag använt igen här för att pinpointa lite spelare som Tjomme kanske kika på, får man säga.
Ja, och vilka är det då, tror du, på backsidan?
Nej, men till att börja med, så det man söker är ju en spelare som kan producera. Det har jag ju varit tydlig med. Jag tror att det är en writer man vill ha. Man har ganska få i uppställningen också, så som kan peta in lite grann. Och till att börja med, en kille som visserligen har aviserat att SHL kanske inte är huvudmålet, men som kanske tvingas hamna här ändå med anledning av den situation vi har i världen. Det är Sam Lovquist, som jag tror skulle kunna vara en väldigt bra värvning för Leksands IF. Han var ju i Linköping den gången säsongen, kom ju in där och under hösten och gjorde det väldigt, väldigt bra. Hade varit lite trögstartat, men avslutade säsongen fantastiskt. Jag tror jag gjorde 10 poäng på de sista 11 matcherna i Linköping. Jag var ganska övertygad om att Niklas Persson i Linköping, general manager där, var sugen att ha honom kvar. Men då så sa han att KHL är huvudmålet. Men som det är just nu,
för dyr då?
Ja, förmodligen. Sen så, som marknaden ser ut nu, så kan nog lite grann vad som helst hända. Och i KHL, om det händer lite i SHL, så där händer ju ingenting just nu. Så att, varför inte Sam Lovqvist i Leksand?
Två nordamerikaner då, Kate och Lovqvist här.
Mm, exakt. Om vi ska fylla på med ytterligare någon nordamerikan, nu kollar jag på AHL där. Och där finns det ju några stycken och riktiga kanoner.
Har du varit i de trakterna alltså?
Ja, man är ju tvungen att kika lite grann där. Det är ju populärt numera att, att spotta spelare som är på gränsen till NHL men kanske inte har fått chansen. Men då finns det en kille som heter Derek Poyot, tror jag nu tar det. Han hör hemma i San Antonio.
Har du inte ringt upp honom för att kolla?
Nej, jag har inte gjort det än, men jag sökt honom här. Svårt att få tag på numret i nuläget.
Du vet, det finns någon som heter sociala medier också. Men
ja, det gör det.
Du är ju över 40 nu, så att du kanske inte riktigt är hemma med de termerna.
Nej, men jag är ju så otroligt konservativ. Jag har ju ett konto, men har nog inte varit aktiv på 5 år kanske. Så jag vet ju knappt hur det där fungerar. Nej. Pelle Hägglund kanske kan guida mig.
Tveksamt. Okej, men Poyon, eller hur det nu uttalas.
Ja, exakt. Nej, men han har representerat San Antonio den gångna säsongen. Och han har gjort, hans CV är ju riktigt bra. Han har varit i Pittsburgh och Vancouver. Och lite sådär, han har gjort 202 NHL-matcher totalt sett. Men han börjar bli 26 år nu. Han tillhör St. Louis. Fick 2 matcher den gångna säsongen i klubben. I övrigt så spelar mycket AHL-hockey. Han gjorde 39 poäng på 58 matcher. Och där tror jag att Tjomme, ring honom så kanske han är sugen att komma till byn.
Ja, men det är just det här att han är löftare. Jag tror verkligen att Leksand vill ha in en right back just för vinklar i powerplay, kanske specifikt då, att man kan öppna upp ett boxplay och ett försvarsspel på ett helt annat vis. Sen klart att det går att använda 5 löftare också och bygga från vänstersidan, det är klart att det går, men jag tror ändå att man vill ha in en Kato-typ.
Men jag tror också, jag har hört att han är jäkel på att vända på klubban som Magnus Sigge Svensson. Så att, han kan nog vara writer också.
Ja, annars kanske Sigge sugen.
Ja, det hade ju varit det bästa, tror jag.
Ja.
Kung.
Okej, men 3 nordamerikaner. Har vi någon skandinav eller någon övrig europe här som du kanske kan kasta in i det här facket? Det är 4 stycken som vi ska försöka fylla här.
Mm, det har jag ju. Såklart. Jag har en kille som heter Valtteri Kemilainen.
Ja, just det. Den gamla gubben. Tappar den, va?
Exakt. Som är lite late bloomer i finska ligan. Han, förra säsongen tror jag han gjorde en 31 poäng. Och den gångna säsongen så låg han på 35 poäng på 42 matcher. Och du efterfrågar en writare. Och det är han ju också. Och fick dessutom känna på
landslagsspel.
Exakt, spelar landslaget.
Med Pajanen.
Så att där Tjomme, där har du någonting.
Ja, okej. Nu har du listat en del backkandidater. Har du någon duktig offensiv förmåga då, som kan lyfta powerplay-spelet och även kanske 5-mot-5? Och någon som kan kastas in tillsammans med Rivik och Lang som behöver en lekamrat?
Nej, det har jag inte kollat.
Vilken flopp.
Ja.
Ja, du gick all in på backarna.
Ja, det gjorde jag.
Jaha, okej. Okay. Ja, då får vi lämna det uppdraget till någon av lyssnarna då.
Ja, det får vi göra.
Ja. Maila adam.johansson@mittmedia.se eller marcus.backstrom@mittmedia.se eller hör av er på sociala medier. Inte till Bäckis då, men till mig.
Jag gör inte det.
Nej, okej, gör inte det. Nej, men då får helt enkelt de hjälpa oss med några forwards. Det finns ju en del, men jag tycker också det är svårt att... För det här blir ju en gissningslek. Så är det ju.
Mm. Det är det vi sysslar med. Dagarna ända.
Spekulerar hej vilt här i juni månad när det inte händer någonting. Det vi kan gå in på istället, Bäckis, det är ju faktiskt att titta på den befintliga truppen och utifrån det Tjomme säger att det kommer vara spelare som lånas ut, så tycker jag att du och jag kan resonera kring vilka namn det skulle kunna vara. Karlberg, klar för Hockeyallsvenskan. Jag ser ju andra spelare som kan gå dit också. Kalle Sjölin nämnde jag tidigare podden och jag ser ju en perfekt klubb för honom om han kan tänka sig att köra ett allsvenskt år. Vilken klubb tror jag tänker på då?
Jag vet faktiskt inte.
Timrå IK.
Varför det?
Han var ju där en sväng, gjorde ett väldigt gott intryck. Jag vet att Timrå har varit på honom tidigare också och försökt plocka in honom. Fredrik Andersson gillar honom som spelare och han har kvaliteter som jag tror att Timrå skulle behöva. De tittar också på att ta in två nya backar. Är i en ålder som Timrå brukar vilja få in. Och om Leksand kan tänka sig kanske att släppa honom permanent, så tror jag att Timrå är väldigt sugna på det. Kanske inte lika sugna om det blir ett lån. Men det tror jag kan vara en bra fit för alla parter.
Ja, verkligen. Och Kalle är ju en spelare som har jättepotential. Och jag tror att får han bara en säsong där som är fri från stök, och att han har en plats och att han får vara skadefri, så kanske han förhoppningsvis kan ta det där steget och få lite lugn och ro. För det skulle han behöva. Han har jättepotential och bli en väldigt bra spelare. Så att, ja, det är nästan, så jag hoppas för hans skull också att han får komma till en så pass trygg organisation också som Timrå är. Så att, jag tycker att det är ett bra förslag.
Sen var ifrågasatt jag om Åhman är redo för SHL redan nu, men att han kanske ska få chansen inledningsvis i alla fall. Men fungerar inte det, så ska jag kunna tänka mig att han lånas ut till Hockeyallsvenskan ett år. Eventuellt André Hult är väl också ett alternativ där att skeppa iväg.
Nej, men det är ju klart att de här yngre spelarna är ju enklare att låna ut på så vis. André Hult tycker jag kanske inte riktigt håller för SHL i den rollen som man skulle behöva ha i Leksand. Han skulle kunna spela in fjärde eller till och med en tredje kedja, men där har Leksand fullt. Så att, vi får se lite grann hur hans framtid ser ut i klubben. Men ja, jag vet inte om han är den typen av spelare som man lånar ut heller. Så att, det blir spännande att följa.
Nej. David Rundqvist släpptes ju permanent till Västerås. Nu är han ju några år yngre. Han är väl 27. Tror jag. Ja, Hult är 32, så att det är ju ändå 5 år som skiljer. Men jag tror att Hult skulle absolut kunna hävda sig på allsvensk nivå. Där skulle han kunna vara en toppcenter med den speed han har och speluppfattning. Det är att just SHL kanske var ett steg för stort för honom. Och det var ju också, vad man har förstått, en allsvensk värvning från Tjomes sida förra året.
Nej, och ingen skugga ska ju falla över André. Förväntningar på honom så. Och han har otroligt mycket hockey i sig. Men som strukturen såg ut i truppen, så blev det lite fel. Så att jag tror Hockeyallsvenskan, så hade han kunnat varit riktigt, riktigt bra.
Ja, men är det de vi säger då? Förutom Karlberg, Schelin, Hult, Åhman, eller är det något annat namn?
Nej, jag skulle ju någonstans, som inte kommer att lånas ut men som kanske försvinner, men det är nog Janne Juvonen, skulle nog också vilja ha in en sån lista i en befintlig trupp som kanske inte kommer att slutföra sin säsong i Leksand.
Nej, så du tror på ett målvaktsbyte där under säsong då?
Det tror jag nog.
Ja. Bäckis, jag tror att vi är vid den sista stationen nu i den här podden.
Är vi det?
Och du vet ju vad som händer då.
Ja, jag tror det. Det brukar väl vara någon form av musik som ska önskas.
Ja, exakt. Och då är ju frågan om du har någon på rak arm här, eller om jag ska stå för musiken denna vecka.
Det känns som du har valt en låt redan.
Ja, inte valt kanske, men jag har en låt på top of mind där som jag brukar slå igång så fort jag är ute på min löprunda här i Sundsvall runt Sidsjön. Ett väldigt fint område måste jag säga, som är min löprunda på runt 5 kilometer. Olly Murs, Dance With Me Tonight. Då blir jag alltid på bra humör och så stiger pulsen till 155 och så kan jag ligga på den i 5 kilometer.
Då sätter du dig i diket.
Exakt.
Bra träning.
Ja, men jag tror vi går ut på den faktiskt.
Ja, det låter som ett bra val. Fredagspuls.
Exakt. Stort tack för att du var med, Bäckis, och snackade Leksands IF.
Tack själv.
Tack till alla er lyssnare också. Det här var det sista lagavsnittet inför sommaren och semestern. Det kommer några gästepisoder till innan jag stänger butiken helt och hållet för lite sommarvila. Podden kommer rulla vidare till hösten, det lovar jag. Sen är frågan exakt vilket datum den är tillbaka. Det kommer ett gästavsnitt nu på måndag med en av våra största. Och jag kan väl slänga in en liten teaser här att han erkände i det avsnittet att Leksands IF har en plats i hans hjärta. Så kan ni fundera på vem det nu är. Exakt. Bra lite spänningsmusik det, Becker. Tack för nu. Hör av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se, min mailadress, om ni har gästförslag eller andra tankar. Så hoppas jag att ni fortsätter hänga med oss här resten av sommaren. Nu, Olly Murs, Dance With Me Tonight. Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you, can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but none like you, you shine so bright. Let your hands go down, down. But go with it, girl. Yeah, just go.